Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Välkomna till Sektpodden med Emma och Rigmor. Jag heter Emma Genbeck, har en gång i tiden varit medlem och pastor i Knutbysekten och numera så driver jag och Rigmor Sektpodden.
Jag heter Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut, analytiker.
Mm. Och jag jobbar som sjuksköterska numera. Ha, Rigmor, hur står det till med dig?
Bra tycker jag, peppar peppar, katter över gator och kors i tak och allt vad man ska säga. Man vågar inte utmana ödet för det kan ändras hastigt. Nej, men jag mår jättefint och ja, vi ska väl säga också att vi har 200 som deltar i inspelningarna. Så att vi hoppas att de också fortsätter att vara så lugna som de är.
Precis, än så länge så ligger de här och vilar så snällt. De brukar ju sköta sig väldigt länge, men ibland spelar vi in länge och då får man ju förståelse för att det inte är lika roligt att sitta still. Eller ligga ner. Ja, men ifall någonting så dunkar till eller något så vet ni vad det kan vara för någonting eller låter.
Det är Rigmor som tar sin risersnauzer i nackskinnet. Vet du förresten att risersnauzer, det här rasnamnet, det har en annan betydelse på i Tyskland, tyska.
Mm-hmm. Nej, berätta.
Jo, det är slang för någon som är liksom lite stöddig och näsan i vädret och lite grandios och stor. Risen betyder ju jätte. Och schnauzer är en tysk ras med näsan i vädret.
Aha. Ja, stora kan jag ju hålla med om, men näsan i vädret vet jag inte om jag tycker att de är ganska så gemytliga. Eller hur?
Ja, det är, skiftar.
Ja, i och för sig, Olga kan ju vara ganska så kaxig.
Hon är det nu, hon är i slingelåldern.
Ja, men precis. Ja, Rigmor, vi ska ta oss an det här avsnittet. Vi pratade senast om Macchiarini-skandalen. Och vi har fått en del reaktioner och kommentarer på det och mejl och så vidare. Och det är alltid roligt att få höra våra lyssnares reflektioner och tankar. Vi ska knyta an lite grann till det som vi har fått tillbaka idag. Och jag tänker att vi har framförallt så har vi fått lite frågor omkring, förra avsnittet så pratade vi ganska mycket om det här med narcissism och en narcissistisk personlighetstyp och så vidare. Och jag vet att vi har pratat lite grann om det förut, men vi har fått lyssnare som har undrat, kan ni inte ta upp det här med de här olika begreppen som vi många gånger rör oss med? Och det finns ju hur mycket som helst att gå in på.
De psykiatriska, psykologiska fackuttrycken.
Ja, men precis. Mm. Och lite grann, och även de här, tror jag också man tänker på alla de här begreppen som vi rör oss med när det gäller hur man blir manipulerad med olika. Men vi kan inte gå igenom allt idag, så vi har ju valt ut att ta några begrepp och några. Och då tänkte jag på det här som man ofta benämner som den mörka triaden.
den ska vi prata om. Och innan vi gör det så skulle jag vilja säga någonting. Att när vi pratar om personlighetsprofiler eller personlighetsproblematik eller till och med personlighetsstörning, numera säger man personlighetssyndrom, då avser man på läkarspråk någonting som hos en människa är konstitutionellt. Det är alltså ingen psykisk sjukdom, men man kan ha, som det kallas ibland, speciellt i litteraturen om autismspektrum, störningarna eller syndromen, att man kan ha ett litet stänk av det. Och då är det bara någonting som kan tillföra personligheten, inte alls som komplicerar något, men som ger vissa egenheter. Men när det blir en personlighetsproblematik, då har man någonting i sin, i sitt väsen, i sin karaktär, i sitt temperament som påverkar omgivningen och försvårar harmoniska relationer med ömsesidig förståelse och långvarig tillit och så. Så då blir det plötsligt komplicerat. Och när man har en personlighetsstörning, som numera kallas då personlighetssyndrom, så är det verkligen en, det hörs ju på namnet, störning eller syndrom, då är det någonting som är så tydligt. Så man kan tänka sig att alla de här diagnostiska begreppen, det är liksom ett spektrum från bara en liten egenhet åt det hållet till någonting som kan försvåra livet för, en, för personen själv och för de närstående.
Ja, just det. Och är det inte också ofta så att det är sällan man har en, liksom en väldigt, vad ska man säga, ren diagnos eller bara just den här smala spåret av en störning eller syndrom, utan ofta så är det väl, det går i varandra, i alla fall min erfarenhet.
Verkligen viktig, viktig kommentar som du gör, därför att om man är infektionsläkare till exempel så är det ju ganska härligt, man vet hur malaria uppstår. Man vet vilken medicin vi ska sätta in. Man vet idag hur syfilis smittar och att det är en liten spiruket som är penicillinkänslig. Och innan man visste det så hade man alla möjliga konstiga kurer när man försökte lindra eller bota sjukdomen. Kvicksilver och annat som man har gett patienterna. Så att vid många sjukdomar, och läkekonst handlar egentligen om att man tar reda på vad är det som orsakar den här sjukdomen. Och förstår vi en tumörsjukdom till exempel, vad var det för klon av celler som börjar inte uppföra sig som de vanliga cellerna utan börjar sprida sig okontrollerat, saknar den här egenskapen att hålla sig inom ramarna för det organ som cellerna uppstått i. Då vet man idag att det finns mycket olika behandlingar som kan hjälpa. Och det här skiljer ju då den vetenskapliga medicinska yrket ifrån alla, ja men, det vi kallar charlataner eller healers eller så, som påstår sig kunna påverka helheten. Man brukar ofta prata om helheten, där man med olika mer eller mindre andliga eller handpåläggningar hoppas kunna bringa hälsa och bot till den som har blivit sjuk. Men i psykiatrin så är det precis som du säger, att många diagnoser går så i varann, så man talar om kluster eller ett moln. Och jag tror du kan ha sett i journalerna när du jobbar i psykiatrin att en och samma person kan ha varit på olika, hos olika läkare, olika sjukhuskliniker och fått flera diagnoser.
Ja, och jag tycker nog också att det kan ändras över tid. Och många patienter får ganska sent ganska självklara diagnoser som kan förändra ganska mycket för dem. Så att det,
man vad förstår, tänkte du på då till exempel?
Nej, men jag tycker nog ganska ofta, ja men autismspektrumstörning, att det kan, liksom, att man kommer på det lite sent i vissa fall. Att de får massa andra diagnoser när det gäller till exempel Ja, men att det kan vara sådana här som emotionella, instabila personlighetsproblematiker, och det kan vara ADHD och så vidare och så vidare. Men så missar man en sån viktig del som till exempel det här med autismspektrum, som faktiskt är ganska viktig just när man ska kartlägga någons behov för att få rätt verktyg och hjälp att kunna klara av vardagen.
Så är det, och de här, det du är inne på då, det är det vi kallar neuropsykiatriska tillstånd.
Mm.
Och där är det så att hjärnan arbetar på ett lite annorlunda sätt än för majoriteten. Och det har ju varit väldigt viktigt att kunna för många människor, och framförallt redan i barndomen, så att en elev och lärare och klasskamraterna kan förstå egenheter hos den här unga människan.
Mm.
Viktigt för självbilden.
Väldigt, väldigt viktigt.
Mm. Ja. Mm. Och det gäller ju, som du säger, ADHD, ADD, men också tics- och tvångssyndrom, Tourette-syndrom och autism förstås.
Mm. Mm, precis. Men Rigmor, om vi då går vidare på det som vi tänkte tala om idag utifrån våra lyssnares önskemål.
Jag har en sak till.
Har du en sak till? Ja, men då sa vi den först.
Och det är att under livets gång så är det här inte statiskt. Även om man har en konstitutionell egenhet, så är det ju så att man kan få en svacka. Det kan hända, man kan få depression, man kan få trauma, man kan drabbas av sorg. Man kan drabbas av besvikelser, eller man kan bli så upprymd över att någonting verkar vara bättre än vad man trodde var möjligt. I kärlek eller i jobb eller i äventyr på något sätt. Och att då kan både såna här symptom som man haft antingen förstärkas eller försvagas. Så att det är också viktigt att har man en gång fått en diagnos, så kan det liksom, ja, men komma mer i skymundan, tyna bort. Men ibland blir överväldigande, så man till och med behöver hjälp ifrån sjukvården.
Mm. Ja, det är inte så statiskt. Det är verkligen sant. Ja. Och sen också, just du var inne på förut, det här med att om man tittar på vården rent medicinskt, så är det ett brutet ben, ett brutet ben.
Mm.
Men när det gäller psykisk sjukdom så är det inte lika lätt, för att det är mycket mer, som du sa, kluster eller bland, och det kan vara, och det är inte alls lika givet vilken medicin man ska ge. Om man ska ha en infektion, så är det ändå antibiotika för något slag. Sen visst, man ska hitta rätt och så vidare, men ja, så att, och det krävs så mycket mer än bara medicin också. Det är därför det är så intressant
och viktigt. Och vi är alla på något sätt lite grann i riskzonen.
Mm. I olika perioder i livet i alla fall, absolut.
Ja, ja. De flesta av oss är själva med om någonting som har påverkat oss själsligt, psykiskt.
Mm.
Eller också har vi närstående som har gått in i ett ändrat tillstånd. Mm. Man inte riktigt känner igen honom eller henne.
Ja, men så är det. Och ju längre man lever, desto mer man upplever, desto mer får man bli ödmjuk inför just de bitarna i livet. Att det
är väldigt bra om det blir så. Ja. En del blir tvärtom ganska fördömande.
Så kanske det kan vara också.
Man blir lite stelbent med tiden.
Ja.
Det finns även där alla varianter.
Ja, ja. Ja, nej. Men förhoppningsvis så blir man väl mer vis av ålder och lärdom. Tänker jag. Jag hoppas på det i alla fall.
Ja, vi hoppas på det.
Ja. Men om vi återgår till det här med den mörka triaden.
Mm.
Vad är det för någonting, Rigmor? Alltså, ska vi gå igenom det?
Ja, men det tycker jag vi gör.
Mm. Vi har ju den givna, narcissisten.
För narcissisten pratar vi om sist. Där.
Den ingår ju där.
Mm. Macchiarini platsar på den.
Mm.
Nej, men det här är det är alltså tre diagnostiska begrepp som framförallt har fått betydelse när man talar om dysfunktionella ledare.
Just det.
Alltså, har vi en chef, eller har vi en ledargestalt i ett kyrkligt samfund, ett religiöst samfund, någon annan person som man är i beroendeställning till, som har någon av de här tre egenheterna som vi ska beskriva nu, då tenderar det hela att spåra ur. Man mår inte bra. Det är en komplikation för alla som är i beroendeställning, skulle jag vilja säga.
Mm.
Och ska vi prata om dem?
Ja, kan inte du bara berätta? Triaden, tre stycken.
Ja, triaden bara... är då, det är det narcissistiska syndromet.
Mm.
Det andra är det vi kallar i dagligt tal psykopati, antisocial personlighetssyndrom. Och det tredje är någonting som man brukar kalla machiavellianism. Vet du vem Machiavelli är? Om vi börjar.
Ja, en italiensk författare från typ 1400-1500-talet kanske, något sånt.
1469.
Ja, men inte så illa i alla fall att hissat. Ja,
verkligen. Niccolò Machiavelli, och han dog 1527, så han blev 58 år. Men han tillhörde en släkt i det här handels- och kulturcentret i Florens, Firenze, och han tillhörde en adelssläkt. Och han var lite grann, men han flöt omkring och tyckte om att vara nära maktcentrum, men så kom han lite på kant med vissa personer, och under en period när han bodde en bra bit utanför stan, nästan lite förvisad var han, så skrev han en bok som han är världsberömd för och som används än idag. Den heter Fursten på svenska.
Den kom ut efter hans död, visst var det så?
Ja, och fått sin spridning. Och det är lite, lite intressant med den här boken, för att litteraturvetare och forskare, de är inte riktigt eniga om, är det här en slags lärobok för ett funktionellt ledarskap på Machiavellis tid? Eller har han gjort en satir över det ledarskap som han såg?
Som fanns, ja, det är klart.
Så man vet inte. Men det, och det tycker jag är värt att nämna, eftersom den här boken och den tankevärld som Machiavelli presenterar, den används på ledarskapsutbildningar, och det finns konsulter som liksom föreläser och utgår ifrån det här. Så Machiavellianism, då beskrev ju Machiavelli en väldigt hänsynslös furste. Han beskriver till exempel en ledare som märkte att ståthållaren, eller liksom feodalherren som rapporterade till ledaren, började köra eget ute i en provins. Folket började reagera. De trivdes inte och reagerade mot det här. De kände sig brutalt och orättvist behandlade av den som hade ledarskapet. Då åker den ännu högre ledaren dit, låter mörda den här som inte längre är omtyckt av folket, låter den döda kroppen som är delad då stå kvar som ett konstigt exempel. Och varför? Jo, när man skrämmer befolkningen, när man skrämmer undersåtarna, när man skrämmer medarbetarna, så blir de fogliga och lydiga, och på något sätt uppstår ett lugn i gruppen. Detta är machiavellianism, och det betyder att en ledare i vår tid, i vår värld, som kör lite grann på det sättet, han sprider skräck runt omkring sig och kan få medarbetare under en period att i rena ängslan bli lydiga och väldigt uppmärksamma på sin chef. Men på sikt så gäller för alla de här tre personlighetsprofilerna i ett ledarskap att på sikt är det destruktivt för organisationen och verksamheten.
Ja, men jag tänker management by fear är ju någonting som man ofta hör, och jag tror att de flesta kanske någon gång har varit med om någon arbetsplats eller någon chef som kör lite den stilen. Jag tror inte att det är så jätteovanligt att det blir...
Det är verkligen inte ovanligt. Nej. Det ser vi inte minst på brev som vi har fått, eller hur?
Ja, men verkligen. Men om vi ska ta dem i turordning, vad skiljer... Jag menar, den narcissistiska personlighetstypen, där har vi ju Macchiarini som ett tydligt exempel vi pratat om.
Ja.
Och vi pratade ju ganska mycket om det sist, med den empatilösa personlighetstypen som ändå fångar upp känslor för att kunna använda det sen och spegla sig liksom i andra känslor för att kunna manipulera och så vidare.
Narcissisten vill ju väcka alla slags känslor egentligen, och är intresserad av våra känslor, vare sig vi är väldigt förälskade, väldigt sorgsna, väldigt rädda, väldigt förvånade. Alla typer av känslor får en narcissistisk personlighet och liksom krypa lite närmare dig och säga, men oj, hur är det med dig? Du ser lite, jag ser i ditt ansikte, hur känner du dig idag? Hur mår du egentligen? Och det här kan man då uppleva som en värme, ett intresse, och man kan uppfatta detta intresse som att det också handlar om medkänsla och verklig värme.
Mm.
Men...
Mm. Men det är inte det är i längden.
Nej, det är ju
Nej,
inte det.
För det är inte en äkta empati eller en äkta medkänsla man möter.
Och det är det stora problemet. Mm. För det förstår inte människor som har narcissism. De förstår inte det själva.
Mm.
Utan de brukar uppfatta sig själv som att ja, men jag är verkligen så intresserad av dig. Jag vill verkligen väl. Men den här är ju alltså en människa som anser sig veta vad som är rätt. Och som också ser sig som ett undantag.
Mm.
Så när han eller hon tar sig vissa friheter så är det här att men jag är liksom utvald på ett annat sätt än de andra.
Mm.
Och då kommer kylan.
Men om man nu tänker att man möter en sån här person som har den här liksom, man säger förmågan eller vad man nu ska kalla det, att liksom ta på sig andras känslor eller liksom känna av stämningen och ska man säga, rida på andra känslor då.
De parasiterar på andra människors känslor för att man blir alltså utarmad av att vara i deras närhet. Och de tenderar liksom att suga ut din energi på ett eller annat sätt. Kanske dina pengar, kanske din arbetstid, kanske din kärlek.
Men om man nu tänker att det ser ganska likt ut till att börja med någon som faktiskt har en äkta empati. Mm. Hur ska man då avslöja en sån person så tidigt som möjligt? Ja, men jag tänker för egen del, Knutby. Mm. Det var ju precis så här det var för oss till att börja med. Det såg ut som att det var väldigt kärleksfullt. Det såg ut som att det var mer omsorg om människor än på andra platser. Gemenskapen, glädjen, allt det här som man får möta. Hur avslöjar man det då så att man inte går så långt så att man blir fast?
Alltså det... Till en början med under den här som vi kallar lovebombing-fasen. När man går in i det här fallet i en församling. Men det kan också vara en arbetsplats där man känner att man blir liksom mottagen. Med så att det liksom är öververkligt, trevligt.
Mm. Mm.
Så är ju det en signal. Men det är väldigt, det är inte så vanligt att man redan då reagerar. Men något, det är när de börjar säga, hur du, jag känner att nu när vi jobbar i team här, nu när vi är, det är inte bra att du kanske är så mycket tillsammans med de här vännerna du hade tidigare, eller din familj, dina föräldrar eller vänner, syskon och så vidare. Alltså vi måste förstå att vi är föregångare och att vi nu håller på att bygga upp någonting tillsammans som också har att göra med organisationens identitet, och du är så värdefull här. Det här steget, när man börjar känna att man får höra att det är bättre att avstå från sina personliga, privata kontakter, det är en signal.
Det är en, ja. Och då tänker jag även på när det gäller en, som vi pratade om tidigare, tvåmanssekt. Eller en dysfunktionell relation. När man ingår, att man träffar, alltså, som i mitt fall då skulle det vara en man.
Mm.
som är just allt det här känslofull och liksom verkligen ger kärlek och uttryck och allt det här som man vill ha.
Mm.
Är det samma sak där, tänker jag? Är det att man ska ut, att man ska se upp för att den här personen börjar bli för ägande gentemot en? Kan man säga det så?
Dels det, för det är precis som vi sa, när man kommer till en samfund eller en grupp eller en arbetsplats där den här otroliga värmen, den här fantastiska samhörigheten möter en.
Mm.
Men i en förälskelse i en person med det här så är det väldigt svårt, för att han eller hon upplever verkligen, de beskriver som att nej, men jag är fan... Jag älskar dig. Jag har känt, jag har haft tidigare förhållande kanske, men det har inte varit så här. Men med dig, nu förstår jag vad det betyder att möta sin äkta hälft. Jag känner mig hel med dig. Alltså, det är verkligen en underbar upplevelse. Mm. Jag kan säga att när en person har varit förälskad och levt i kärleksförhållande med en narcissist, så vet jag utan att har hört historien att den här människan har upplevt en stor passion.
Mm.
Och den här personen har också flugit som på Alibabas magiska matta högt.
Mm. Mm.
Men han eller hon har också gjort sig illa, för att vi är inga flygande varelser, utan när man dunsar ner. Och det är det som är signalen, att när den här kärleksfulla personen plötsligt börjar visa dålig humör. Och det kan den göra på två olika sätt. Det ena är att han eller hon plötsligt drar sig undan och försvinner. Man får inte kontakt med dem. Då känner man sig övergiven. Vad tog min älskade vägen? Vad är det här? Och så dyker han eller hon upp igen. Och då blir man så överlycklig över att man har återfunnit. Och så blir man så rädd att det här ska hända igen. Så man börjar liksom att vakta på sig själv. Och man kan också börja anklaga sig själv. Jag gjorde nog något fel som gjorde
just det,
att han eller hon drog iväg på det här sättet och var missnöjd med mig.
Mm. Mm.
Alternativt att han eller hon inte försvinner iväg, utan börjar bli elak, börjar bli spydig, börjar anmärka på saker och ting, peta dig över kinden och säga vad rynker du är, hör du, eller över halsen, eller skämtar med dig om dig kanske rent av inför andra på ett elakt sätt, som du blir ledsen. Men när du blir ledsen så vill du inte visa det. Och det här är redan de första stegen på det vi har kallat en normaliseringsprocess. Att man vågar inte säga ifrån. För man är redan så förtrollad, förälskad, beroende av den här personen, som man är rädd att väcka hans eller hennes dåliga lynne. Mm. Eller mista kontakten, att han eller hon drar iväg.
Nej, men jag tänker det just att de här, och det har vi pratat många gånger, de här, vad ska man säga, vågspelen, där det är liksom ena stunden så är det fantastiskt och nästa stund så är man på botten och så är det fruktansvärt jobbigt av någon anledning. Och det kan vara antingen, som du säger, att det finns aggression och humörsvängningar, eller att, som du säger, att den personen kanske helt enkelt bara tar avstånd från dig och liksom inte vill ha dig nära, eller bara försvinner iväg. Och de här svängningarna gör ju att man blir, vad jag, min erfarenhet är att man blir ännu mer beroende, för att man blir beroende av den andras gunst.
Mm,
för att överleva. För att om jag inte har gunsten, så har jag inte heller det som ger mitt, det som jag har upplevt som det här fantastiska. Då försvinner det, och då blir livet grått, och det blir liksom, det försvinner, det här som jag har på något sätt sökt och fått smaka på. Och det finns, och då blir jag beredd att faktiskt göra avkall på saker för att få vara en del av det. Och då kan det vara en relation, men det kan också vara ett större sammanhang. Min erfarenhet då, jag har ju inte erfarenheten av en dysfunktionell relation i den bemärkelsen, men jag känner igen precis allting från min erfarenhet från Knutby i alla fall. Och det är därför det är så intressant att prata om det sekt på olika nivåer, för det är, när vi använder det begreppet.
Jag skulle säga det, i den här mörka triaden av de här tre personlighetsprofilerna som faktiskt skadar den grupp som han eller hon leder, så är kanske narcissismen den läskigaste, därför att den har den här växlingen. I en machiavellisk människas närhet så är man lite rädd hela tiden. Men det är åtminstone inte den här svängningen mellan att man passar sig.
Mm.
Och det är illa nog att anpassa sig till det och gå och vara rädd.
Mm.
Och försiktig då.
Mm.
Och inte våga vara sig själv.
Men ska vi gå vidare till den machiavelliska? För den är nog den jag känner att jag inte är lika bekant med, i alla fall, vad den innebär.
Mm, kan vi göra.
Ska vi göra?
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Den machiavelliska personen, det är de som är manipulativa på det som, sätt som brukar kallas härska genom att söndra. Alltså de här personerna tycker om att se till att så split mellan medlemmar i en grupp. Så man hamnar i att man känner sig bunden till ledaren, men vågar inte lita på varandra, för man blir osams och man fattar inte riktigt att det här är ett manipulativt beteende från ledningen redan. Sen handlar det ju om att exploatera personer helt enkelt, så att det här syftet är egentligen att få människor att jobba, vad var det du sa, management by fear. Det är det.
Men förlåt, jag bara tänker, när du beskriver det, att det här att härska genom att söndra, så försöker jag plocka ner det, vad har jag själv varit med om eller vad är erfarenhet av? Och då, jag kan ju tänka redan från det att man var liten flicka och började bli tonåring och skolan, så fanns det de här tjejerna som på något sätt hade nästan som någon slags nöje att så split och se till att det inte funkade, eller hela tiden var där med liksom relationsproblematik och gnabb och så vidare. Och det kan man ju också se att de kan ju även finnas sen när man blir vuxen också. De försvinner inte bara för att man växer upp, utan i arbetslag och så vidare.
Det här tycker jag är bra att du tar upp på det sättet, att narcissism utgår ifrån en saga om Narcissus, och det är en man. Machiavellianist är också en mans namn, men det här är precis som du säger en metod som är både kvinnor och män, både flickor och pojkar kan använda. Men det är just det manipulativa, att man tar upp liksom någon som är i min gunst. Det är den ledande, om det var för dig som det brukar vara i en skolklass till exempel, så är ju den här ledaren som alla vill vara med och ingen vill stöta sig med i flickornas grupp. Det brukar absolut inte vara den som är duktigast i klassen.
Nej.
Det visste du. Det brukar inte heller vara den som är sötast i klassen.
Nej.
Utan det är hon har något annat. Och jag vet att jag tycker det är svårt, men jag kommer fortfarande ihåg den flickan som hade den här förmågan. När jag gick, det hette, när jag gick i småskolan och folkskolan som det hette på den tiden, så hade vi en flicka i klassen, och jag ska inte säga hennes förnamn, för jag menar hon det blev en jättebra människa med henne. Men jag var fräknig när jag var liten. Jag kommer ihåg att hennes läppar smalnade och så sa hon: "Hör du, prickkorv." Och då liksom knäade jag lite grann på något sätt och blev lite lydig. Hon hade den där förmågan liksom att knäppa till oss. Och det var väldigt tydligt att, jo, det var manipulativt, men det var ändå inte medvetet. Jag tror inte hon hade tanken på att hon kunde göra på annat sätt.
Nej.
Det var helt naturligt. Vi var 10 år och så här var hon. Och det visste vi allihopa.
Ja. Ja, men precis. Jag vill inte säga att alla flickor som har gjort såna här saker är elaka, hemska människor. Men det är intressant bara att de finns i så olika, vad ska man säga, nivåer eller i olika kontexter i livet. Så att, jag menar, vi kan möta det i olika tider i livet på olika nivåer och olika mycket av det, man ska säga.
Mm. Jag tycker att det i vår tid så har faran med det här eskalerats i och med sociala medier.
Absolut. Oh, ja.
Därför när barn sitter och kommunicerar på sociala och skriver elakheter och skrattar åt den ena, tar bilder på den andra, hånar den ena, så kan i den obetänksamheten så kan man göra en ung människa otroligt illa.
Mm. Ja, och jag skulle säga att det är verkligen inte bara ungdomar. Jag menar, vuxna är ju inte kloka i hur de beter sig på nätet.
Vad tänker du då?
Nej, men jag tänker på sociala medier. Allt ifrån hur man skriver till varandra. Jag tycker senaste exemplet är ju valet som har varit. Uh-huh. Där folk går ut och skriver personangrepp. Och man går liksom, att det blir så... Och jag tror att just det här att man inte ser varandra. Mm. Att man inte står öga mot öga med den andra man ska berätta för eller uttrycka sig till, gör att man har liksom inte de gränserna, de spärrarna som man annars har. Och plötsligt så det är mycket lättare att vara elak mot någon du inte ser och säga vad du tycker. Och jag tror att det gör att
vad du tycker.
Skriva, de här spärrarna som man naturligt har, de liksom släpps. Och det tror jag inte är bra.
Det här är någonting viktigt också, därför att alla människor som inte har ett funktionshinder lär sig prata. Vi får ett modersmål.
Mm.
Och du vet, då kommunicerar vi genom rösten och hörseln.
Mm.
Örat och strupen, munnen. När vi läser, om det är i tidningen, i böcker, brev, sociala medier numera, sms. Då kommunicerar vi genom ögat och handen.
Mm.
Vi skriver med handen. Och då använder vi en helt annan del av våran hjärna.
Mm.
Så därför så träffar... jag tillhör dem som ibland tycker att det är jobbigt att öppna brev. Jobbigt att öppna mejl.
Mm.
Därför att jag vet inte vad som ska stå. Men jag vet att när jag redan har fått in det här i mitt öga...
Mm.
Så kan det påverka mig. Man är ju olika känslig för det. Så det har hänt perioder att jag säger till min man, kan du öppna det här? Eller jag säger till dig, Emma, kan du öppna och se om det är någon som är arg eller inte?
Man får en förhint och lite, lite filter liksom först.
Då hjälper du mig med det.
Ja, men absolut. Jag kan känna igen det också. Att det inte, jag kan också välja att ibland vänta med öppna saker när jag inte riktigt vet vad det är, bara för att jag känner att jag orkar inte just nu.
Mm.
Så är det ju.
Mm.
Eller att jag vill inte ha in det här i min hjärna just nu eller mitt medvetande för att jag har annat.
Och då förstår du hur det kan vara, vad barn kan få in. Så det här, exakt, det tycker jag är ett risk.
Verkligen. Och sen är det också så att det som står, det står liksom. Det finns ju kvar.
Mm. Och narcissismen är ju en bildvärld. Så Instagram, Facebook, vad allt vad det heter, TikTok och så vidare. Narcissus ser sig ju i den här horisontella spegeln där han bara ser sig själv och himlen. Jag i ett himmelsammanhang. Och det kan man också se då att vi lägger inte upp bilder på när man mår som sämst och när man känner sig risig och det här var ett trevligt tillfälle.
Mm.
Eller när vi tar en bild och lägger ut på oss själva inför nästa avsnitt, för vi har märkt att våra lyssnare, de gillar när de ser oss på bild, om jag tar fram något symboliskt som jag tycker passar till avsnittet, så är det bara en axelryckning. Så därför tar vi, och då väljer ju inte du och jag de bilder där vi ser pajsigast ut.
Nej, det gör man
så
inte.
Man vill ju. Men det här gör ju också, menar jag, att människor jämför sig. Mm. Och de här som kallas influencers, som håller på hela tiden att mata på i den här bildvärlden och säljer varor, varumärken, lanserar, liksom använder sig själv som ett reklamverktyg som de tjänar sin försäljning på.
Mm.
Att, ja, Mm. Det är, tycker jag, ett exempel på en ökande narcissistisk problematik på kollektiv nivå.
Ja, och det kan på ett oroväckande sätt föda också. Mm. Den som har en sån problematik, tänker jag.
Mm. Så är det. Mm. Därför i sagan är det som det är i verkligheten. Mm. Att rätt som det är kommer någon bakom Narcissus. Mm. Och det brukar vara kärleksgudinnan, i alla fall i Ovidius originalversion. Ger honom en putt och det är då han störtar ner i det här kalla, mörka djupet. Mm. Och det är det som kännetecknar den narcissistiska personligheten. Det är växlingen mellan den glittriga bilden med solglans som en aura och det iskalla mörkret när han eller hon slår om och är egentligen både skrämmande och aggressiv och utan samvetskval, hänsynslös.
Ja. Men om vi går vidare från Machiavelli till...
Jag har lite mer med om Machiavelli.
Har du det? Ja, men jättegärna.
Jo, det som kännetecknar det är att den här personen är cool på det viset att han eller hon har den här cyniska likgiltigheten när det gäller det vi kallar etik och moral och omtanke. Alltså en fräck kyla, en cynism. Och den kan ju imponera liksom, om det är en person i ledande ställning. Men den skrämmer verkligen. Mm. Och mitt i alltihopa, det egna intresset går före. Det gäller alla de här profilerna i det mörka, tror jag. Att de skor sig själva på den ledarstil i det här fallet som de har. Ja, det var ungefär vad jag... En liten kort sammanfattning.
Ja, men jag tycker det... just Machiavelli där som jag inte kände att jag hade så bra koll på. Men jag tycker det var intressant just det som du säger att de vill söndra genom att härska.
Och bedra, alltså det bedrägeri. De drar sig inte för att luras för att det ligger i det här att man inte har det vi kallar samvete, moral. Man känner inte så, utan man är fräck helt enkelt.
Ja, men jag tänker... Alltså när vi pratat om narcissism så har vi pratat om att det finns på olika nivåer. Mm. Alltså alla har ju inte den grövsta varianten utan det finns. Och det är väl samma sak förmodligen med Machiavelli. Komplexet också då att det kan finnas grader utav det.
Visst. Så allt ifrån ett stänk då till en fullgången härskarteknik på det sättet.
Ja, men sen har vi då sociopaten eller psykopaten, beroende på vad man väljer att använda för ord, för det är ungefär samma sak, eller hur?
Ja, med psykopati menar man att egentligen att det är en konstitutionell, det är inte en psykisk sjukdom, utan det är en egenhet som kommer att bestå. Med psykopati då menar man liksom att ja, men den här personen är sån. Sociopati, då menar man att den här personen påverkar sin omgivning på ett så negativt sätt, så man ta med liksom sammanhanget i det destruktiva, skadliga.
Så den är mer påverkbar på omgivningen?
Ja, i alla fall när man beskriver det här. Men både psykopati och sociopati, det är ju mer en beskrivande. Det är inte riktigt diagnosen.
Nej, just det.
Diagnosen är i bägge fall antisocialt personlighetssyndrom. Mm. Och antisocial, det betyder egentligen att man går emot det som är socialt. Man går emot att vara rättvis, empatisk, det som är sammanfattat i den gyllene regeln.
Att vara mot andra som man själv vill bli behandlad. Och har man inte någon en sån grundtanke i alla fall någonstans så kan det ju bli väldigt...
Det har inte. Utan de här, men med antisocial personlighetsstörning så är man ju ofta väldigt impulsiv och söker spänning. Det här är ju... De här kastar sig in i en det ena. Jag vet att Robert Hare och andra forskare, psykopatiforskare, brukar säga att de här människorna har ju varit väldigt användbara i krissituationer. De är spänningssökande. De kan dra ut i krig. I Ukraina idag så är man kanske... Jag har hört om det är rykten eller inte, men att man... i alla fall på ryska sidan rekryterar personer ur fängelse. Mm-hmm. Och då är det kanske precis det här man den antisociala personlighetssyndromet som kan vara en fördel. För man är inte rädd för att gå mot öppet. Man är inte rädd för att skada andra människor. Om man är spänningssökande och har den här känslokylan och brist på vanliga känslor, medkänsla men också rädsla för egna. Jag kommer ihåg när vi under läkarutbildningen så förklarade våran professor att ett enkelt sätt att mäta antisocial personlighetsstörning då, det var att när en människa går in i när man sitter utanför rättssalen och väntar på att man ska gå in om man är den tilltalade, den åtalade, så är de vanliga inom citationstecken människorna nervösa. Och då har man lite pulsstegring, hjärtat slår lite hastigt, man är ju rädd för vad som ska hända, man är nervös helt enkelt. Men de här personerna med den störningen, de har precis samma lugna puls som vanligt. Förstår du? Och då kan man säga, nej, men det kanske den här människan kanske har en sån hjärtrytm, kanske har betablockare eller något så den inte får pulsstegring. Och därför gjorde man också det här testet på samtliga försökspersoner, att man lät dem gå upp för en trappa. Men då visade det sig att de som har antisocial personlighetsstörning, de fick lika mycket hjärtklappning som vi andra.
Så det hade inte med det att göra alls, nej.
Nej, utan det hade att göra med att man blev inte nervös.
Ja.
Och den här oförmågan till ånger och det här att vara i det här stora nuet som jag har beskrivit när det gällde Macchiarini, det ger den här ytliga charmen som många tycker är tilltalande och spännande.
Men alltså, jag tycker det är intressant när du börjar prata om det här med att det finns, att man pratar om att som i krig eller i krissituationer eller så vidare, där det behövs en ledare som tar snabba beslut och som liksom ställer sig på något sätt i spetsen för någonting, så kan man faktiskt använda sådana här typen av, ja, men den här personlighetstyperna. Och då funderar jag på just, för hela den mörka triaden går ju på att det är ledartyper, eller hur?
Ja, det är där man använder begreppet.
Ja, precis. Och då funderar jag på, är det så att det finns, att det finns ändå någonting av att det kan vara positivt att ha ett släng av något av det här när man är en ledare, för att man just måste ta beslut oavsett vad man kanske känner ibland, eller att man måste man kanske måste ställa sig över den stora massan för att kunna alla kommer inte tycka om mig eller och så vidare. Förstår du vad jag menar?
Ja,
att det därför kan vara någonting som faktiskt blir positivt om det hålls.
Men så är det ju.
På en viss nivå liksom.
Det är nog det man menar när man säger att i en krissituation ifrån evolutionens början så har man haft användning av de här personlighetsproblemen. Jag vet att jag skrev en artikel för många år sedan som jag publicerade i någon dagstidning eller kvällstidning, där jag ville introducera ett fjärde begrepp som jag kallade för akillism. Där jag beskrev Achilles som är den stora hjältetypen. Och jag kan leta reda på det, så kan vi ta upp det vid ett annat
tillfälle.
Ja, det
måste vi göra, vad spännande.
Ja. Då blev Ulf Lundell sur på mig och skrev ett, vi hade tydligen nämnt honom i den där som ett exempel. Då. Och då fick jag ett långt brev från honom där han sa, man känner sig lekt med.
Aj, då hade du lekt med Ulf Lundell, det var väl inte bra.
Nej, han tyckte inte om det.
Han tog illa vid sig. Ja, nej, men och det intressanta är ju just vart gränsen går.
Jo, men ta till exempel, om vi går till läkaryrket. Ta någonting så radikalt och drastiskt och nytt som transplantationskirurgin. Och då säger många läkarkollegor till mig att de som var föregångare och som verkligen prövade att operera in en annan persons hjärta i patienten eller en annan persons lever i en patient som var svårt sjuk, eller slå ut hela benmärgen med medicinstrålning för att göra en benmärgstransplantation när patienten lider av blodcancer. Slå ut allting, då är ju patienten i princip döende men hålls i liv, och sen lita på att det här kommer att bli take med de friska celler som man inplanterar. Alltså att kunna våga det här, och det är ju det Macchiarinis advokat som jag har förstått, jag har försökt åberopa att han
gjorde något som ett försvar för honom.
Ja, mm. Att han gjorde någonting som kunde ha blivit jättebra. Och hur skulle det bli om inte? Men då hoppar man ju över det här. Mm. Att det fanns inga djurförsök. Det fanns inga belägg för att det här skulle fungera. Tvärtom så fanns det gott om forskning som visade att kroppen accepterar inte de här typerna av plastmaterial. Vare sig som... Mm. Som professor Risberg då har skrivit om i Läkartidningen i vare sig som blodkärl, ännu mindre i kontakt med luft och bakterier som i luftvägarna.
Men jag tänker, alltså, det finns ju flera historiska personer som säkerligen haft de här typen av personlighetsdrag i ganska stora delar av det. Men, och de har kanske fungerat jättebra i den märkelsen att de har varit behjälpliga i de situationerna, precis på slagfältet eller i krissituationerna. Men man undrar ju hur hade frun det hemma eller barnen när de satt vid köksbordet, om de nu satt vid köksbordet någon gång. Nej, men förstår du, där kanske de inte alls fungerade, men de fungerade i den situationen där de var tvungna att där det kom till välpass liksom.
Ja, men då kommer du ju till barnen.
Just det.
För då, och hur kommer barnen till? Jo, det är ju för att kvinnor kan attraheras av hjältetyperna. Så hur han än kommer att vara senare så kan det bli en stark attraktion.
Mm.
Och så verkar det ha varit många gånger. Om man tittar på ursprungsbefolkningar så är det ofta så att de duktiga jägarna, de duktiga krigarna kvinnorna är ofta förälskade i.
Mm. Mm. Ja, och det finns väl män som blir förälskade i kvinnor som har de här typen av attribut också, förmodar jag.
Ja.
Och som sen får en dyrköpt erfarenhet av att leva med dem. Och sen kanske har de släpande efter sig i efterhand också.
Ja. Ja. Jag skulle vilja då i samma veva när vi pratar om det här. Den som har präglat begreppet mörka triaden och forskat runt det. Det är en professor, tyvärr han dog förra året. Men han heter Lennart Sjöberg. Och han var ju lite intressant därför att, alltså, han var född 1939 och dog som sagt för, men han var professor i psykologi och forskade mycket på ledarskap. Och han hade en professur, gästprofessor även Berkeley i Amerika, och han var flera olika högskolor och universitet verksam. Men han var också professor på Handelshögskolan, och det är ju Sveriges business school framför andra. Och därför så såg han den där och definierade den här mörka triangeln och menade att den här typen av egenskap hos en ledare, det gör att personalen kommer att märka, nej men han eller hon levererar ju inte. Det är ju den medarbetaren eller den medarbetaren som gör det mesta jobbet. Ja, men titta, han eller hon, våran ledare, skor sig själv, drar fördel av det här. Ja, men det här är ju inte rätt. Ska det gå till så? Ja, men då kan ju jag göra det också. Det är tydligen den policyn som ska gälla. Alltså, ledaren är också förebild i en organisation. Och på det här sättet menar han att en del av medarbetarna tar efter det här antisociala beteendet. Andra, de schyssta, ärliga, uppriktiga människorna lämnar en sån organisation. Och därför, säger Lennart Sjögren, så är det här alltid ett tecken på att den organisationen är på väg att kollapsa om man behåller en sån ledare.
Mm. Så i längden är det inte något som är gott för en organisation. Nej. Utan det kan vara ett krisläge, men inte i, vad ska man säga, i fredliga tider. Så
de kan vara användbara antagligen i ett krisläge, eftersom de här egenheterna tycks finnas. Och då när det är konstitutionellt så finns det ju liksom i ens
i
egen anlag. Men jag ska också säga det, att det vet vi ju att den här typen av problematik förstärks ju om barnet har en problematisk uppväxt utan trygghet, invaliderande omgivning som vi säger, när barnet inte får bekräftelse på sina egna känslouttryck utan blir avvisad och upp med mungiporna och ska vara lydig eller blir bortstött och ensam. Så att alla såna här egenheter i sin destruktiva form har ju också en påverkan av hur man växte upp.
Mm.
Och då kan jag berätta någonting för dig.
Mm.
Att igår så fick jag ett mejl ifrån en reporter. Och han har intervjuat mig, men många, många fler förstås, i ett program som handlar en poddserie, podcastserie som vi ska prata om. Den lanseras första avsnittet nu på torsdag, samtidigt när vi lägger ut det här, som handlar om skinnskallarna, om Anders Carlberg som med Fryshuset försökte civilisera de här antisociala grupperingarna.
Mm-hmm. Spännande.
Ja, vi kan återkomma.
Nu på torsdag, alltså då blir det den 13:e, eller hur?
Ja.
Mm. Den 13:e oktober.
Så jag tänkte vi kan sen återkomma och kommentera det. För som sagt, jag hade en liten ett litet uppdrag på en hörna i det under 80-90-talet.
Ja, Rigmor, jag tror att vår tid börjar närma sig ett slut för idag.
Är det så?
Ja, det är så. Vi har snart nått timmen som vi brukar ha som ett max-tak.
Ja, men du, då måste vi ju tacka för oss.
Men jag tänker att vi kan väl bara nämna att vi, jag tänker vi har pratat om den här triaden och vi kommer att fortsätta lite grann på samma spår nästa vecka.
Vi hade ju våran...
Vi har ju fått flera lyssnarmail angående det här med faktiskt det som vi kallar för tvåmanssekt eller den lilla sekten, familjesekten, där man har en önskan om att vi ska fortsätta prata mer om det. Och jag tror att det är många som är på olika sätt känner igen sig och drabbade när vi pratar om just de här typerna av personligheter. Där Macchiarini nog blev en sån liten wake-up call. Liksom. Det här känner jag ju igen från min relation till exempel.
Och vi fortsätter.
Så vi fortsätter där nästa vecka. Tack alla kära lyssnare för idag. Gå in på Facebook och kika på oss där vad som händer, och gå in på Instagram lika så. Så ses vi nästa vecka.
Det gör vi.
Tack för idag. Hej.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.